och välkomna till Lille Lördags special. Vi kommer behöva stycka upp den här podden i två poddar för att de kommer bli så otroligt långa annars. Den första podden kommer vi ha en intervju med Julia som är före detta prostituerad och strippa. Och sen i podd del nummer två utav den samma podd så intervjuar vi Katarina Wenstam som är journalist, författare och hon är specialiserad på sexbrott mot kvinnor. Hon är också debattör och skribent på Expressens kultursida.
Där hon då har skrivit flera artiklar om just Paolo Gate. Och rubriken på den ena är då 1950-talet vill ha den här snubben tillbaka.
Men vi ska väl bara börja med att så här lite summera vad det är som har hänt.
Morgonen till fredagen var det många svenskar som satte morgonkaffet i halsen.
Man förstod att någon hade skitit i det blå skåpet.
Och det var entreprenören, programledaren, tränaren,
livsstilscoachen,
självvald mansförebild, Paolo Roberto.
Två saker. Som vanligt i media så ska vi diskutera surdegsbakande män på Södermalm som inte kan ligga med sina brudar.
Sköt dig själv för i helvete, kärringjävel.
Men en bra relation handlar ju om respekt. Men det handlar ju om att liksom älska sig själv, tycka om sig själv, ta hand om sig själv. För du kan ju aldrig älska någon annan på riktigt om du inte älskar dig själv.
Passera tomater och krossade tomater i en härlig blandning för att få rätt konsistens.
Han hade blivit ertappad att köpa sex på en, vad ska man säga, ambulerande bordell på Östermalm. Och la själv ut då på natten i ett försök till att be om ursäkt ett Instagram-inlägg. Där han då skyllde det här sexköpet på självskadebeteende. Och att det här gången inte fanns någon förlåtelse. Sen avslutade han det Instagram-inlägget med att nu är det dags att en gång för alla söka hjälp för att reparera hålet i min själ. Men det är som Katarina Wenstam säger också i del nummer två här av vår lilla special, att han borde ha läst på lite om självskadebeteende, för att det är inte vad det här handlar om. Det här är faktiskt ingenting annat än en våldtäkt. Och det som jag och Anita ser väldigt tydligt är just det här att män som köper sex vill stå fria från ansvar. Och det kan vi konstatera att det kanske genomsyrar lite hela det svenska samhället, att män inte riktigt vill steppa upp och ta ansvar.
Nej, och vi kommer alltså inte prata så mycket om specifikt Paolo Roberto, utan mer prata om hur sexhandeln har gått till. Jag började gräva och det var ju inte speciellt svårt att hitta den här tjejen som man hade köpt en våldtäkt av på en sexhandlarsida. Men det som slog mig och tog ganska hårt, det var att jag insåg att den här hade ju samma programmering som att typ köpa en dammsugare på Elgigant eller en hushållsnära tjänst. Det var ju exakt samma typ av bokning. Men jag upptäckte också då via mina sociala medier att otroligt många var rena kundtjänst sysslan den här helgen. Många DM som trillar in. Otroligt många, sen 90% frustrerade kvinnor, men också 10% oförstående män som också tycker att så här, det är ju ditt fel. Det är ingen skillnad på dina bilder och den här prostituerade tjejens bilder. Alltså, hon fullbordar ju vad du vill sända ut. Så, och det var ju en ganska stark så här lesson liksom efter MeToo, där man då, i alla fall kvinnor tror jag många gånger tänkt sig att så länge jag håller i kameran och bestämmer vad jag sänder ut, så har jag också makten utav vad som sänds ut. Men det männen ser som är mottagare på andra sidan, det är exakt samma som en porrbild.
Är hans åsikt.
Och nu ska vi ta och lyssna på intervjun med Julia. Julia har vuxit upp i en fosterhemsfamilj som hon var väldigt lycklig i, men hamnade i en situation där hon började missbruka benzopreparat, alltså tablettmissbruk. Och ganska fort så kom hon in i en värld där hon blev en strippa och en eskort.
började med att strippa när jag hade varit ett tag i ett missbruk, i ett tablettmissbruk, framförallt benzo då. Och umgicks med andra människor som missbrukade och som hade kontakt med strippbranschen och sådär. Och fick då en förfrågan om jag ville komma på en audition på en nyöppnad strippklubb i Stockholm. Där jag sen jobbade i ungefär ett halvår innan jag insåg hur mycket mer pengar man kunde göra på en halvtimme med att sälja sex liksom, jämfört med vad man gjorde på en vecka på den här klubben som kanske hade lovat mer än vad det höll liksom.
Men och liksom, hur mycket pengar snackar vi om, och hur liksom kände du liksom själv att det skedde någon så här, var det någon känslomässig förflyttning i det där, eller var det bara liksom det ena ledde till det andra?
Jo, men det började nog med att jag hade en föreställning om att man skulle kunna tjäna väldigt mycket pengar på den här klubben. Och eftersom att vi hade både liksom vanliga räkningar och hyra och sådär att betala, och sen också ett missbruk för tre personer då under den tiden liksom.
Du och din kille och din kompis, eller?
Ja, exakt. Så när vi insåg hur lite kunder det kom till klubben och sådär, och att vi inte alltså tjänade i närheten av vad vi behövde tjäna ens för att ha en inkomst som täckte räkningar liksom, och sen det här missbruket på det, så frågade min tjejkompis mig då liksom, kan du tänka dig att åka hem till folk och strippa och kanske liksom ta det lite längre och sådär.
Och det var typ så här svensexestripteaser eller
ja,
vad var det?
Precis, till att börja med, men sen så hamnade vi liksom mer och mer hos ensamma kunder då liksom. Och då var det ju, så suddades gränserna ut väldigt fort liksom, vad som var okej. Och sen så var jag ju dessutom, alltså just benzo liksom gör en ju så oerhört avtrubbad och liksom känslokall och omdömeslös och allt som inte är kompatibelt med den här livsstilen liksom, om man ska klara sig. Så den förflyttningen mellan att liksom klä av sig och bjuda på en visuell show och faktiskt liksom låta någon använda min kropp liksom, var väldigt, det gick väldigt snabbt och det var inte alls liksom svårt. Alltså det kändes som att, jag tror att man bryts ner så himla snabbt också av, i alla fall jag gjorde det, av den miljön som en strippklubb är. Och att
man blir lite hemmablind.
Man liksom tappar självrespekten. Ja, självrespekten försvinner liksom snabbare än vad man kanske själv märker. Så att man kan liksom glida över i nästa steg innan man ens förstår det själv liksom, att man, varför man har kunnat göra det. Alltså, det känns som att hela tiden så ligger ens handlingar, mina handlingar låg hela tiden ett steg framför mina tankar liksom.
Du är 29 år nu. Hur gammal var du när du började på den här strippklubben?
Jag var 20 var jag. Hade jag precis. Ja, exakt 20 var jag.
Hade du precis gått ut gymnasiet? Gick du gymnasiet?
Ja, jag gick gymnasiet och sen så efter gymnasiet så jobbade jag i typ ett halvår på café och sådär. Och sen så träffade jag ett helt nytt umgänge och bröt helt med mitt gamla i takt med att jag började missbruka liksom. Och klippte för att jag ville få vara i fred och göra det jag gjorde liksom, helt enkelt. Mm. Så att jag förlorade liksom hela mitt gamla umgänge och bröt med min fosterfamilj som jag har vuxit upp i och alla liksom, och var totalt i den här världen. Det kändes liksom, det kan fortfarande kännas som att jag har varit, som att jag har drömt, för att det finns ingenting i mitt liv nu eller mitt liv innan den tiden som har en anknytning till den världen jag var i under det 1,5 året liksom.
Och liksom, hur funkade det då i början när man bokade dig? För jag har förstått att du jobbade liksom också mot någon form av e-handels plattform liksom.
Mm. Ja, exakt. Ja, men det, då var det så att vi la ut annonser med vad vi gjorde och inte gjorde. Och då kunde det stå typ skaffa härligt sällskap inför kvällen av Stockholms hetaste strippor typ. ja, hör av dig till det här numret med dina preferenser typ, och så får man en förfrågan. Det var ju första stilen liksom, innan det flyttades över till de här sidorna där kunderna egentligen kan klicka i så här, jag vill ha en avsugning, en striptease, en, alltså bara klickar i liksom, checkmarkerar de grejerna de vill ha och så får de tillbaka en offert typ. Och kanske så här, det här gör inte jag, eller det gör jag för 500 kronor extra. Det är liksom inlagt då i systemet på de här sidorna.
Alltså, vad ville kunderna beställa för 500 kronor extra?
Ja, vissa, jag har sett väl att det ofta så finns det så här 500 eller 1000 kronors betalning för att folk då har sex utan kondom till exempel. Mm. Vilket, ja, det är ju helt, ja, och det är jag glad att jag inte hade, för det, alltså min sjukdomar och sådär, så det har jag alltid liksom varit noga med. Men jag ser att det är en väldigt vanlig faktiskt förekommande, alltså att folk lägger till, man kan lägga till några hundra och så kör vi utan kondom. Då släpper man ändå liksom den kanske viktigaste säkerheten väl på plats ändå, tycker jag. Men annars så kan det ju vara att 1000 kronor så tar jag med mig en kompis, eller är det 500 kronor om, alltså, om någon vill slå en, alltså örfilen i ansiktet liksom. Eller att man ska vara klädd på något speciellt sätt går ju också då kanske betala extra för att man då ska kanske införskaffa något speciellt plagg. Eller
man får ju väldigt mycket bilder i huvudet när du berättar om de här delarna. Hur ser snittkunden ut? Hur ser en sån typ av bokning ut? Och liksom, vem är han? För det antar att det oftast är han i ditt fall.
Mm. Oftast typ en, ja, men kanske då en typ tvåbarnspappa som antingen är kanske på affärsresa i Stockholm och bor på hotell och vill ha sällskap där.
Och hur långt innan bokar han då? Är det spontant eller inte?
Ja, jag tänker så här, några dagar, alltså en vecka. Sällan har jag väl varit med om att de har mer framförhållning än så, men sällan heller samma dag liksom. Utan det brukar vara några dagars framförhållning. Och jag tror att det är också, då ville de ju ha kontakt under de här dagarna innan, vilket är oerhört irriterande.
Ja, de ville liksom preppa upp lite inför the big happening.
Precis. Ja, men hur känns det för dig nu då? Är du taggad liksom? Det här ska bli superhärligt. Längtar så mycket efter att få ta hand om dig.
Hur är liksom, för mig låter det helt sjukt, men är det enda sättet för de här männen tror att inte få skuldkänslor, eller är det bara att det förhöjer sexet sen för att de tror att tjejerna är med på det? Så då, även om de har beställt då till exempel en örfilning, så är det någonting som ni har byggt upp tillsammans inom situationstecken?
Nej, jag tror att det handlar om att det ska kännas som att det är uttalat okej liksom. Och att det som inte är uttalat okej står lite mellan raderna, eftersom att vi har ju haft det så himla trevligt liksom, och pratat innan och haft bra kontakt. Och att de känner sig lite som en, jag tror också att det finns någon så här, i vissa liksom gentleman, de tycker att de är härliga som hör av sig innan och inte bara vill liksom ses då, utan så här, kolla läget och hur är det med dig idag och liksom. Men det är ju bara så här, då tänkte jag ju bara, men då får ni betala för dem minuterna när jag sitter och smsar tillbaka också.
Ja, jävligt mycket extra jobb.
Men,
alltså.
Men du sa till mig också att det var mycket så här hembesök när typ frugan är på åker bort över helgen, då har det planerats liksom.
Ja, absolut. Och då kunde det ju vara antingen den mannen liksom vars familj bortrest, eller den mannen och en kompis till den mannen, är ju verkligen heller inte ovanligt liksom. Absolut. Jag har sett många liksom familjefoton på i hyllorna och sådär, som man liksom, det är väldigt otrevligt. För att det är en så himla så här absurd situation. För mig var det varje gång, eftersom att jag inte liksom var i det här alltså jättelänge ändå, så var det ju väldigt konstigt varje gång. Och att då liksom väckas ur den här sjuka, nästan så här, för mig liksom så här nästan lite psykotisk stämning som blir då när man gör en sån sjuk grej, att då plötsligt kolla rakt in i ett foto med två barn och en fru, och eller se liksom post på matbordet med fruns namn eller så här, alltså då blev det ju verkligt på något sätt. Då var det ju inte bara jag och han.
Nej.
Då var det inte bara mig som jag skadat liksom, och de gångerna tog emot väldigt mycket mer liksom, när man ser att han inte, för att man ser ju på de här männen som typ alltså plånböcker med kuk, eller vad får man säga.
Och vilken typ av sex då vill de här snittmannen ha? Är det liksom explicit eller är det något liksom, är det, vad säger man?
De här männen som nu, de här familjefäder typ mannen, känns ofta som att de typ, min fru vill inte ligga med mig, och de vill ha uppskattning och vanligt sex typ. Och det är alltid synd om dem för att de får för lite sex. Det berättar de alltid väldigt mycket om, tycker jag.
Okej. Okay. Och känner de sig då, jag menar, de känner de sig, det handlar om att de inte känner sig attraktiva då, de känner sig inte sedda som de brukar säga, när de inte får knulla så mycket som de vill.
Nej, exakt, precis. Så de blir illa behandlade liksom, och de måste få, alltså, leta kärlek någon annanstans då för att kunna leva vidare och ändå ta hand om sin fru och barnen liksom.
Ja, okej, okay, så du ger honom lite extra. Så det är liksom en betald otrohet med ett betalt samtycke, kan man, som man kan säga.
Ja. Men, precis,
och
så är det.
Och är det liksom lika, för det låter ju ganska så här, nu ska jag inte vara sån, men det låter ju inte som det är så här svinotrevligt innan akten. Är det någonting som sker, eller är det liksom nice and neat rakt igenom?
Ja, nej, alltså det vanligaste är ju, alltså jag tror att jag minns fler upplevelser där det, där det här, där blicken blir svart i samma sekund som vi har släppt kallpratet och hamnat i sängen liksom. Då är det någon, som att någon liksom fäller ner alltså ett mörker framför ögonen på dem, och rösten kan förändras, och nej, det är sällan som jag har sett någon liksom vara samma person innan som under själva akten. Men ändå så det här gäller den här då, den här mörka blicken och så där, det gäller alltså då de här männen som vill ha vanligt sex liksom. Betyder inte att de behöver vara aggressivt sex, eller att de har sjuka preferenser i sängen och så där. Utan det betyder på att det handlar så jävla mycket om makt liksom.
Mm.
Att det ser ut som att de, alltså det är en så här erövring och total liksom, alltså avsaknad av empati plötsligt som adderas på den här människan som kan ha varit liksom vem som helst innan. Och det, ja.
Hur känns det? Hur kändes det för dig? Blev du lika förvånad varje gång, eller var det så här business as usual, eller?
Nej, det var nog flera gånger tyvärr som det till slut hade blivit liksom, okej, okay, nu är det här, nu är det här stadiet liksom. Då nu är det kritiska, det är den kritiska fasen där man ser om det här kommer vara någon som är ond liksom, alltså utöver den gärningen han redan har utfört när han har beställt hem en människa till sig liksom. Men det är någon som vill liksom göra en illa, alltså sådär. Man kan liksom stämma av där. Jag kunde stämma av där om det här kommer gå åt helvete, eller om det bara kommer vara liksom ett ligg och sen tack och gör.
Vad är gå åt helvete då? Hur ser gå åt helvete kunden ut? Är det liksom en, vad ska jag kalla för, nedsatt person som har sjuka fantasier, eller vem, hur ser den här kunden som vill beställa något lite extra, om man säger så?
Ja, alltså de som jag träffade på som var liksom värst, som alltså övergick då, alltså några gånger liksom misshandel och alltså verkligen så här, alltså
våldtäkt
liksom. Ja. Det var oftast de som jag, om jag hade gått förbi dem utomhus en solig dag liksom, hade tänkt att ja, men det där är en kille som får ligga. Alltså han ser bra ut, han har karisma, alltså så här, det, de som beställer någonting sjukt eller de som utsätter den för någonting sjukt verkar vara de som egentligen kan få ha vanligt sex, men de vill ha någonting annat.
Och du berättade för mig att man ibland kunde också, de kunde också vilja att man beställde motstånd.
Ja, Ja, och det är ju också vanligt liksom. Och det är nog, det sträcker sig nog över alla kundtyper liksom, att en och annan vill att man ska göra mer eller mindre motstånd och fråga liksom, alltså att även så här, får jag kalla dig för hora liksom, alltså så, får jag kalla dig för hora, alltså det är ju verkligen, det är vanligt för alla möjliga typer av kunder tycker jag liksom.
Vad svarar du då på de förfrågningarna?
Nej men det, alltså det var ju en enkel grej egentligen, alltså att bli kallad hora liksom, det tog ju inte, alltså det var alldeles för avstängd för, då för att känna någonting av. Och att göra motstånd kanske till och med kunde kännas lite för mig i efterhand då, som att det var i alla fall bra att jag gjorde lite motstånd. Alltså,
aha, jag förstår vad du menar. Psykologiskt blev det som att du i alla fall inte bara gick med på deras våldtäkt.
Nej, precis. Jag försökte nog verkligen kanske lura i mig själv under medvetet liksom, att jag hade ändå försökt, alltså att det kändes som en bättre våldtäkt när man gjorde motstånd liksom.
Men du vill ändå säga att varje gång någon köpte din kropp så blev du utsatt för en våldtäkt.
Ja, absolut.
Jag tänker lite, när man utreder män som då utsätter och våldtar barn för sexuella övergrepp, barn, kvinnor, ja, vilka det nu handlar om. De återkommer ofta till att det här är sånt som de har sett på porr. Att det är sånt där de har sett då, kvinnor som tuppar av eller kvinnor som ja, suger av, om du ursäkta uttrycket, 10 killar och tycker det är så himla härligt. Det är våldsporr, det är liknande. Och så vill de göra gagging då, att man stoppar ner liksom kuken så långt ner i halsen att man spyr och liknande. Att det är sånt då som de vill förverkliga liksom med en prostituerad. Var det någonting som pratar du någonsin med kunderna om, eller vill de kolla på porr samtidigt? För det här förstör ju mycket, mycket, mycket mer bilden vi har av kvinnor, att kvinnan som aldrig säger nej. Är det som männen blir attraherade av? Är det den makten som män fortfarande idag vill ha? En kvinna som alltid är påsättningsbar?
Ja, alltså ja, det var inte ovanligt till exempel att jag fick klipp och alltså porrklipp och porrbilder skickade till mig innan som en liten mall. Alltså, aha, är det här något du kan tänka dig? Gillar du det här? Får det här igång dig? Tänder du på det här?
Men man vill ändå förflytta liksom kåtman till dig istället för att det är inte så här, det är inte bara, alltså jag skulle kunna tänka mig det här, men om du gillar det, då kör vi liksom.
Nej, alltså ju sjukare förslag desto oftare så löd ju frågan, gillar du det här? Mer normala preferenser som man ville fråga om de gick att tillgodose var ju, det här tycker jag om. Men det är ju lättare att fråga, det är lättare att fråga någon liksom, alltså skulle du typ tända på att bli våldtagen eller? För om jag då säger nej, då kan han säga nej, nej, såklart inte. Än att säga jag skulle verkligen vilja våldta dig liksom.
Det finns ju en enorm liksom ansvarsbrist här hela tiden. Du pratade med Katarina Wenstam också liksom, att det verkar som att man hela tiden vill förskjuta skulden. Att man inte så här, kan klara av ansvaret runt sina egna handlingar. Och då, om man då delar bördan med den man utsätter, då är man inte heller i skuld.
Nej, precis. Nej, men det tycker jag är, alltså, det är så det är. Alltså, alltså, det är väl det som är gemensamt för alla som köper sex. Att alla antingen vill att det ska vara, alltså, att de har betalt för att den här våldtäkten ska vara utan motstånd. Så bra, då var det uttalat. Eller att det ska vara det här, visst kommer vi ha det härligt, du ser fram emot det här. Skickar en dickpick innan liksom. Är du sugen? Alltså, längtar du också lika mycket som jag? Alltså,
förlåt, men alltså det här är så absurt, så att jag, och samtidigt så tycker jag att man ser det lite i vardagen, även i sin egen relation och på män överlag, att de vill gärna intala sig själva att de är lite hetare och lite härligare och lite snyggare och sexigare och bättre män än vad de egentligen är. De orkar inte leva upp till det idealet som de tror finns. Så jag tänker, man måste ju också säga på något sätt prata om de här männen. Att jag tycker jag säger ofta till min man, men säg till mig vad, du, liksom, vad som händer på jobbet eller vad du vill. Lite. För jag kan inte heller förstå vilka behov du har. Men det blir också väldigt mycket isolerande, tror jag, att man går och föreställer sig saker som det här, att hon vill nog säkert också, hon gillar det här och världens äldsta yrke hit och dit. Men för de flesta kvinnor som jobbar inom sexhandeln så är de ju ditlurade. Du tog droger, var beroende av det, behövde därför pengar. Det är ju ingen jävel som skulle säga så här: hej Julia, du får 2000 spänn, sen kan du gå hem och liksom hänga och kolla på lite tv och sådär. Eller vill du knulla med mig 2 timmar och köra lite gagging och våldsporr. Och det är där som männen måste sluta lura sig själva. För så länge de liksom lindar in sin sexualitet i någonting, då kommer det aldrig det här förändras, attityderna till kvinnan och allt det här jävla kvinnohatet. Det är så här, jag tror att så här, ta tag i porren, förbjud porren, som i Sydafrika, då förbjöd de alkohol nu här under corona. Förbjud porren ett år, ska vi se om dimmorna lättar.
Ja, ja. Nej, men det måste finnas, alltså, bara fairtrade porr som är otroligt kontrollerat, liksom, tänker jag. Där människor på riktigt, alltså, det finns ju de som tycker om att titta på människor som har sex, och det finns de som tycker om att bli tittade på när de har sex. Och det kanske man inte kan liksom, ja, men helt alltså få bort. Men alltså, det måste ju vara liksom, det måste vara kontrollerat. Det kan ju inte vara så att alla kan lägga ut eller alla kan få tillgång till all porr som hamnar överallt.
Liksom. Nej, men man trodde ju liksom att man hade lite så här löst problemet när man tog bort liksom porren från tvn. Men det man glömde bort var ju då att då flyttade in i de dunklare utrymmena, det vill säga internet, ja. Och där kan vad som helst hända, och du kan typ specialskräddarsy vilken sinnessjuk akt som helst.
Ja.
Men jag känner lite så här också, kan man lita på en enda man i den här världen? Nu menar inte jag att just Paolo kanske stod som något föredöme, men det känns ju väldigt tungt, tycker jag, de här dagarna. Hur känner du? Tycker du att man kan lita på män?
Är det 1 av 10 eller är det fler?
Jag tror att det är fler som åtminstone köper någon form av sexuella tjänster. Sen tycker jag också att kolla på, om man sitter och kollar på någon som blir våldtagen på porrfilm, då tycker jag att det är också att köpa sex. Ja. Alltså någon betalar någonstans för att någon någonstans ska våldta någon, och det ska alltså komma ut på film, liksom. Men jag måste säga det också, ni har pratat mycket om den här ansvarsbristen hos män överlag.
Mm.
Och den tycker jag genomsyrar ju allt det här, alltså väldigt starkt. Det ska inte vara hans ansvar efter att han har köpt sex. Det ska inte vara hans ansvar om det blev för våldsamt. Det ska inte vara hans ansvar att han är otrogen mot sin fru, för att det är hon som inte ställer upp tillräckligt ofta. Alltså den bristen på ansvar är liksom, det verkligen genomsyrar allt med det här också, liksom. För att ingenting ska ligga hos dem när akten är klar. Då ska de kunna släppa det här och gå vidare. De har betalt, det är gjort och dörren är stängd. Och det är inte deras ansvar, för de har betalt.
Mm.
Och det var det som var mitt villkor för att göra det här, att de betalar. Så nu har de ingen skuld, liksom.
Just det.
Jag måste börja en sista fråga. Jag tänker på just i det här fallet nu som alla pratar om, Paolo Gate. Så har ju tjejen såklart också hamnat i ett sekundärfokus när det står att hon kommer från en av de fattigaste länderna. Man framställer i mina ögon, och rätta mig om jag fel, känns det som att hon nästan ligger fastkedjad i en sunkig lägenhet på Östermalm och männen kommer liksom gående. Så tittar man på när hemsidan då, där hon har lagt ut bild på sig själv, så får man ju en helt annan bild. Och det är ju samma sak här. Du är en svensk ung tjej, jag vet inte hur du ser ut. När bilden av även en prostituerade, det spelar ingen roll som du säger om man ser ren och hel och kåt ut. Allting handlar om att man är där för att man på något sätt måste eller är ditlurad. Hur kan du jämföra situationen för dig och henne på något sätt?
Ja, alltså jag läste, det var någon som hade skrivit, ett val är ju bara ett val om man har flera val. Så var det ju för mig, alltså jag kunde ju välja att bli vräkt och abstinent och inte ha någon el i min lägenhet och allt det där liksom. Och inte sälja sex. Det kunde jag ju välja. Mm. Eller så kunde jag välja att sälja sex och både kunna liksom försörja mitt missbruk och betala räkningar och sådär. Men det var också flera gånger där jag blev kontaktad igen av någon som hade varit väldigt liksom våldsam eller elak och jag skrev att jag hade slutat. Och då var det ju så här, nej du har inte slutat, en gång hora, alltid hora, och jag har sett vad det heter i ditt pass som låg i din handväska typ. Alltså man behöver inte ha liksom en hallick eller en, alltså, eller en skuld till någon som man betalar av eller någon av de här, utan man är ju så rädd för sin säkerhet också, eller jag var rädd för min säkerhet och tänkte liksom att ja, men det är ju bättre att jag åker dit och träffar honom och gör det som han vill då än att han söker upp mig eller min familj eller alltså sådär. Och man får ju extremt mycket liksom hot och ja, men någon säger att den kanske har tagit bilder på en som kommer spridas om man inte alltså, träffas igen. Så att bli liksom tvingad till att fortsätta, det behöver inte vara av en person, utan det är av hela liksom, man är ju bara inne i det liksom. Och det är så mycket lättare då att fortsätta vara innan och försöka bryta och så händer det någonting som man inte har kontroll över liksom. Keep your enemies close lite grann.
Men hur lyckades du bryta ditt mönster?
Jag bröt för att jag blev så fruktansvärt osams med både min kille och min kompis då, för att det visade sig att de hade gått bakom ryggen på mig på precis alla sätt man kunde göra liksom. Så jag kände mig plötsligt som alltså att jag var liksom ett sätt för dem att dra in pengar på det här typ, och stack därifrån i ren aggression liksom och satte mig på en bar och träffade en kille som jag fick sova hos, och sen så blev vi ihop och sen så blev jag gravid och sen var jag ute på andra sidan liksom och hörde aldrig någonsin av mig till den världen igen.
Tack snälla Julia för att du ställde upp på en jättebra intervju. Det tack ger oss snälla. Många insikter.
Tack för att ni gör det här och lyfter det.
Varför ska man alltid vänta tills någonting har hänt? Det undrar jag. Och det kommer Katarina Wenström återkomma till också. Så här, varför inte vara lite preventiva istället för att vänta tills någon åker fast, tills någon blir en kvinnoförneder, tills någon får en dålig kvinnosyn. Vi måste liksom ändra mäns syn på kvinnor i botten, och då måste man börja jäkligt tidigt.
Ja, och det funkar ju inte riktigt heller, om man ska vara riktigt ärlig, att vara för arg på män, för att då blir man ju kallad för en så kallad feminazi på Flashback. Så att så här, ilska kommer inte leda till någonting, även om jag förstår att det är liksom, samtalet efter Julia upprinner så otroligt mycket frustration och vrede om man ser om sitt eget hus. Men jag tror så här, det män har problem med är grunden liksom ansvarstagande, och det konstaterade ju verkligen Julia, och den omskrivningen utav det så här betalda samtycket, att man hela tiden, om man delar på skulden så är inte skulden ens egen, då har man ju bara gjort en affärstransaktion. Och jag tror liksom att man måste våga tvinga män att ta mer ansvar. Det är precis som du säger, Ann, och det kan jag också uppleva, att så här, herregud vad det kan skrivas om för att slippa ha skuld.
Mm. Ja, men jag tycker att det i samhället är stort, det är att män har väl aldrig egentligen gjort något fel, även i lilla vardagen eller i det stora. Det finns något otroligt motstånd, och det gäller även sådana saker som vi har pratat om innan, så här, är det så jävla svårt att köpa en blomma eller göra någonting fint? Det verkar finnas något motstånd när att kvinnor också har behov. Det som många män och det som porrindustrin bygger sin så kallade succé på är ju att kvinnor är hål som aldrig säger nej. Vi är ambulerande knulldockor, vare sig vi är knulldockor eller lever, så att säga.
Men vare sig vi tar en selfie eller säljer sex, så har vi alltid samma uppsåt och intresse. Mm. Och det tycker jag är ju problematiskt där, för man äger alltså inte sin sexualitet online. Och det måste man vara väldigt tydlig med, speciellt tycker jag med unga tjejer som pautar, jag är ju min dotter redan från 9-årsåldern, pautar utan att riktigt, för det gör alla hennes liksom förebilder och så vidare. Så att man måste förstå så här, vad skickas ut för signaler, och vara jävligt noga med det och lära pojkar att ta ansvar från dagens ålder. Nu ska vi lyssna på nästa intervju med Katarina Wenström. I could have a dollar for the times you call me deep. If I could
could have a dollar for nights I couldn't sleep. If I could get a dollar for the shit you made me do, for the stories that you told and for the things that we went through, I wouldn't be blue, I wouldn't be blue. No, baby, it's true. The goal is to get rich without you.